Nina Campionis podd Vattnet går har betytt mycket för mig och för många kvinnor. Hon är en stark och tydlig röst i samhällsdebatten med sitt tydliga fokus på jämställdhet, mödravård och förlossning. Och det här blir ett samtal om just detta. Och vi kommer prata om vilka viktiga kliv som måste tas för att alla kvinnor ska kunna känna trygghet före, under och efter förlossningen. Hej och välkomna till Annie möter, ett intervjuprogram där jag får möjligheten att sitta ner och nyfiket samtala med mina gäster, både om deras hjärtefrågor men också deras vilja till förändring. Och idag så gästas jag av en inspirerande mångsysslare. Hon är journalist, författare, vloggare och poddare. Hon är en väldigt stark och tydlig röst i samhällsdebatten, inte minst i frågor som rör förlossning, jämställdhet och mödravård. Från drömmar om att bli sportjournalist till en riktig jämställdhetskämpe. Nina Campioni, hon är dagens gäst här i Annie möter. Och jag kommer fråga henne om dels att vara en stark röst för jämställdhet och föräldraskap, vad som fick henne att byta riktning, om hennes drivkrafter och var de kommer ifrån. Hur alla intervjuer som hon har haft med kvinnor som berättar om sin graviditets- och förlossningsresa, hur det har påverkat henne. Men också vilka mönster hon ser för att kunna bryta ojämställdheten om mödra- och förlossningsvård, men också hennes drivkrafter för förändring. Ja, och sen kan jag ju inte, när jag nu har en fotbollsnörd på plats i studion, avhålla mig från att snacka lite om fotboll. Och dessutom så är hon smålänning. Ja, ni hör. Det här kommer bli riktigt spännande. Det här får ni inte missa. Nina Campioni, varmt välkommen hit.
Tack! Vad kul att vara här. Jag blir alldeles rörd av dina fina ord.
Ja, vad roligt. Ska vi börja där egentligen med vår dialekt, med de skorrande R-en?
Och börja.
Börja, ja.
För jag, ibland kan vi ju inte säga alls.
Det är ju lite jobbigt. Min dotter som ju är född här uppe i Stockholm, hon hånar ju mig och min man lite grann. Mamma, hur säger man mass? Ja, men som sagt, de här skorrande R-en har ju följt med oss. Och jag tror till och med att verkligen, vi kanske har mötts i seriematcherna. Vi var yngre på fotbollsplanen.
Ja, jag är ganska säker på att jag inte har gjort mål på dig. Nej. Faktiskt. Jag spelade ju Älmhult när du var i Värnamo. Ja. Så det är häftigt att komma på det. Men gud, det är ju så.
Jätteroligt tycker jag. Fotbollen har ju betytt väldigt mycket för mig. Vad har den betytt för dig?
Jättemycket. Alltså allt från liksom kamratskapen i ett lag, liksom ett lagarbete, men också det här att man verkligen övertydligt inser att en person klarar inte hela matchen. Precis. Utan man behöver alla delar. Och sen såklart att det är bara jätteroligt att glidtacklas.
Det är det. Ja. Och jag tänker, vi delar ju den här passionen för just fotbollen. Och jag har ju hört att du hade en dröm om att bli sportjournalist. Och det vill vi väl alla någon gång bevaka ett stort mästerskap. Men var kom den där drömmen ifrån och hur blev du med den?
Ja, men tydligt sitter jag ju här och inte på väg till OS någonstans. Nej, men det var liksom min ingång till när jag började plugga till journalist. Mm. Det tog ganska lång tid för mig att hitta banan journalistik. Jag tror att jag från gymnasiet så var jag väl kanske en liten driftare i 3-4 år innan jag började plugga. Reste lite, jobbade på IKEA naturligtvis, jag är från Älmhult. och så. Men sen så liksom trillade poletten ner lite grann. Att vad är det jag älskar? Jo, men jag älskar sport, jag älskar tv, radio, nyhetsmagasin och liksom, ja, tidningar, allt det där. Ja. Herregud, det finns ju ett yrke för det här. Liksom. Så det var det som gjorde att jag tog mig till utbildningen.
Ja. Så du utbildade dig till journalist?
Precis. Ja. Men planen var liksom radiojournalist i sportradion. Tänk åka på fotbolls-VM, alltså vilken grej.
Sitta där och bara skrika ut sin lycka när någon gör mål.
Och kanske också då var liksom den första kvinnliga fotbollsreporten, för det fanns ju inte då när jag började, liksom, absolut inte. Så det var verkligen min dröm. Ja. Sen blev det inte riktigt så.
Men krossa glastak som sportjournalist hade varit någonting.
Ja, nu var det, hade funnits fantastiska kvinnor som har gjort det.
Ja. Nej, men min pappa använde ju fotbollsmetaforen när jag skulle bli politiskt aktiv. Han sa nämligen att jag var hemma och klagade mycket på att saker och ting inte blev som jag ville eller det hände för lite. Och så sa han, men Annie, det är på planen man förändrar, inte när man gastar på läktaren.
Och gud, vad bra sagt.
Det har ju, ja, men det har präglat mig ganska mycket, det här känslan av att nej, men ska man påverka så måste man ju kavla upp armarna och vara med. Är det någonting som du också har liksom känt under din tid som journalist och framåt?
Absolut. Alltså det är ju en lite snårig situation. För som journalist ska man ju inte heller komma med sina egna åsikter alltid. Utan man ska ju objektivt liksom, visa hur det är. Så det har inte varit helt lätt att liksom vara både passionerat att tycka saker men också liksom inte tycka saker. Så därför har jag väl också blivit att jag mer liksom då har min egen lilla podd och jag skriver kanske hellre en kolumn än en nyhetstext idag till exempel. För att jag kan inte hålla ifrån att liksom säga vad jag själv tycker också.
Det är lite vad, jag utbildade mig till jurist och när jag läste lagtexten så upplevde jag så otroligt mycket att det här vill jag ju förändra. Jag kunde liksom inte bara förhålla mig till det skrivna. Så jag har sagt att jag tog svängen via politiken för att förändra lagar. Ja, och sen kan jag tillämpa dem.
Ja, helt rätt.
Nej, men du har ju hunnit med väldigt mycket på relativt kort tid får man ändå säga.
Ja, det var ju snällt sagt.
Ja, men det tycker jag ändå. Alltså, har du haft någon stor masterplan eller femårsplan? Eller hur har de här stegen sett ut?
Det är väl det, och det är väl kanske där som jag känner att jag har lite dåligt självförtroende i. Att jag aldrig haft. Jag ser på andra som är så här, om 10 år ska jag dit. Och, sådär. Och då har jag känt mig, oh hjälp, jag har inte koll på vad jag ska äta frukost imorgon. Liksom. Jag har faktiskt aldrig haft någon plan. Jag har absolut haft drömmar, drivkrafter som liksom, det här är kul. Det här känns det rätt. Men jag har aldrig, och det är väl lite apropå också att det tog tid för mig att hitta till utbildningen för det första, för att jag har liksom aldrig riktigt vetat att exakt det här ska det bli, eller exakt, utan det har varit väldigt mycket magkänsla som har drivit mig. Väldigt mycket det här, ni vet det här, sparks joy. Ja, det här känns kul, ja. Det här vill jag göra, det här känner jag mig hemma. Så det har varit mycket det som har varit min drivkraft, helt enkelt.
Och jag tycker det är så skönt att höra det också, för jag tror att väldigt många som lyssnar på det här hör ju också på sådana som mig som då har haft väldigt tydliga mål och jobbat mot dem och bocka av. Men de allra flesta går ju på den här känslan man har, magkänslan, och man liksom hittar sig fram och till slut hittar man en plats där man verkligen känner att här vill jag vara.
Ja, men precis. Och vi är ju alla olika naturligtvis. En del är ju superbra, som du till exempel på det. Men som i mitt fall, och det kan vara negativt ibland för att man tar den där himla långvägen runt och bara, åh, vad gjorde jag där borta? Det var ju det här liksom så. Men å andra sidan så har jag haft sjukt kul på vägen hela tiden. Absolut. Och liksom haft en väldigt lustfylld väg. Ja. Och jag hoppas att det fortsätter så också.
Men när jag läser både dina texter och lyssnar på dina poddar, för du har ju faktiskt flera poddar, då märker man ju verkligen hur du brinner för föräldraskap, kvinnohälsa, en modern mödra- och hälsovård och förlossningsvård. Var kommer det ifrån?
Alltså, grunden är väl att jag brinner för kvinnor och jämställdhet. Och vet, nu ska jag berätta en liten överraskning för dig, tror jag. För min mormor grundade faktiskt, var med och grundade Centerkvinnorna i Blekinge.
Nej, ja. Vad kul!
Coolt, va?
Vilken pionjär!
Ja, men eller hur? Ja. Så jag har ju det med mig väldigt mycket. Liksom kvinnosaksfrågor från min mormor till min mamma till mig liksom. Och via min pappa också jättemycket, både jämställdhet men också, inte bara genom könen utan väldigt mycket liksom antirasism och allt sådant också från honom. Så jag har två ganska så här rättspatersföräldrar. Så det kommer lite med modersmjölken.
Så var kommer det här ifrån, att du faktiskt gick in och hade det här fokuset på kvinnors hälsa?
Ja. Och då har väl det här liksom kvinnosaksfrågorna alltid varit otroligt ständigt närvarande i min uppväxt. Och sen var det väl kanske när jag själv födde barn som medvetenheten kom kring förlossningsvården främst. Och hur lite vi pratade om kvinnohälsa, hur lite vi pratade om kvinnors kroppar på ett vettigt sätt. Det var där främst som det liksom, den stora liksom brinnet kom. Att det här måste vi ändra på, så här kan det inte vara. Mm.
Och jag tänker, när du startade då den här podcasten Vattnet går, som jag för övrigt var med i bara för ett halvår sedan.
Ja, jättekul.
Och du är så skicklig på att ställa de där frågorna så att man faktiskt på ett bekvämt sätt berättar mycket mer än vad man kanske hade tänkt från början.
Ja, vad roligt att du känner så.
Nej, men där känner jag ju att man genom den podden så tror jag att du har gett liv till väldigt många alltså kvinnor att förstå vad man går igenom. För man kanske lyssnar på den när man själv är gravid. Man kanske lyssnar på den när man går hemma och man ammar och man sitter och lyssnar på andras upplevelser. Men jag tänker, vad var du i livet när du startade den här podden? Hur kom den till?
Jag var ju precis där som många kvinnor är efter man har fött barn. Framförallt kanske första barn. Man är förvirrad. Nu är inte alla det, men väldigt många. Absolut. Man är inte helt med på vad som har hänt. Vad händer nu? Jag är plötsligt förälder. Hallå, gamla livet. Vad är jag liksom? Man kanske till och med fått en förlossningsskada. Jag hade inte det, men det är väldigt mycket känslor, mycket hormonellt, mycket kanske sorg över sitt förra liv. Samtidigt som man har skuldkänslor för att man inte är lyckligare. Man har en bebis som man på något sätt älskar mer än man visste var möjligt. Samtidigt som man kanske inte älskar, man tror att man skulle ha älskat mer. Det är liksom den här modersinstinkten som är ju egentligen att älska någon. Men den kanske inte känns som sådär som man hade läst innan. Att det var min största kärlek. Alltså, jättemycket så här motstridiga känslor. Och där och då så fanns, du hade precis podd liksom världen börjat brusa.
Nej,
Nu är vi då 2014. Ja. Det fanns ett visst antal stora poddar, typ Alex och Sigge och liksom Hanna och Amanda och de här hade kommit. Men det fanns inte så mycket nischpoddar, det var mest de här snackpoddarna. Och är det något man gör när man är nybliven mamma så är det att gå barnvagnspromenader och lyssna på poddar. Så då kände jag, och jag kände så instinktivt, jag behövde dela min, alltså jag måste prata om det här, jag måste älta. Liksom. Jag behövde lyssna på andra stories, jag behövde gråta över min egen, det här behövde vi prata mer om. Och då fanns inte någonting i det här segmentet alls.
Vad modigt av dig att dra igång det.
Ja, men då kände jag, nu gör vi det här. och då hade såklart jag fördel i att redan vara inne i mediasvängen här i Stockholm och ha liksom kontakter med folk som kunde podd. Och, ja, jag är ju journalist, så det var ju en ganska hyfsat enkel väg in för min del ändå.
Hur väljer du ut dina gäster till detta då? För du har ju gjort väldigt många poddintervjuer de här åren.
Ett gäng gäster har jag.
Jag försöker få lite tips här nu på hur jag ska tänka.
Nej, men du har ju valt väldigt smart.
Ja,
när du har valt dina gäster. Nej, men jag försöker hitta en bredd. Jag var redan tidigt bestämd på att jag ville både ha kända röster men också minikända röster som jag kallar dem, som är liksom personer som liksom, jag tänker att varje person är känd i sin krets. Absolut. Oavsett om man har en stor following eller inte så. Så att jag ville ha allt från liksom vardagliga stories till ovanliga saker, till kanske skrämmande saker ibland, till jättepositiva. Jag ville ha hela spektrat av allt. Och kvinnans berättelse i fokus.
Och det är ju väldigt filterlösa berättelser som kommer fram. Det blir ju väldigt naket och ärligt, tycker jag. Eller jag tror du brukar säga fritt från rosa skimmer.
Precis. Alltså,
varför var det viktigt för dig då?
För att det fanns inte då. Vi pratade inte om, alltså det var bara den rosa skimmerbilden vi kunde se. Och de här liksom fakta, så här går en förlossning till, den går från den fasen till den här fasen och sen är det färdigt och så, tjoff. Det var väldigt kliniskt eller väldigt så här perfekt. Barnet kom, jag blev så lycklig, liksom. Det var det. Jag kände starkt att vi måste förändra den bilden. Vi måste visa hur det är på riktigt. Kvinnan måste få berätta på riktigt hur det är, hur det kan vara. Vi måste få med kunskap. Jag tror att, ja men det vet vi alla, vet du också, med kunskap föder ju liksom mindre oro. Man blir mindre orolig om man har kunskap och mer fakta om hur saker kan vara. Och sen så kände jag också att vi måste prata om kvinnokroppen utifrån liksom, vi måste bredda bilden på hur vi pratar om kvinnokroppen. Det var liksom det här hora Madonna-perspektivet bara i stort sett, kände jag. Kvinnokroppen är ju så otroligt mycket mer.
Ja, det är fantastiskt.
Exakt. Ja. Och vi måste också ta bort skammen. Det var så mycket skam. I allt från förlossningsskador till att man bajsar på sig på förlossningsbordet, till alla rädslor man har, till alla vätskor som ska ut, till liksom allt. Det måste bara få vara något vi pratar om.
Utan men jag tror det är helt rätt. Jag har själv märkt en stor respons på när jag har gått ut och berättat om mina två förlossningar och tiden efteråt. Och, det där kommer ju inte fram annars. Därför så tror jag det är så otroligt viktigt. För mig har det ju också, när jag har lyssnat på andras berättelser, insett att jag är ju inte ensam om detta. Det här är ju inget unikt som jag har gått igenom, utan det bär ju många på. Mm. Men man håller det för sig själv. Och när man öppnar upp så kanske man också känner större trygghet och förhoppningsvis också en självsäkerhet i att ja, men jag är inte ensam i det här.
Verkligen.
Men på ett personligt plan för din del som har lyssnat på väldigt många förlossnings- och graviditetsberättelser. Alltså, hur har det förändrat dig?
Ja, men till en början blev det ju värsta terapin för mig också. Mm. Jag var ju på liksom, ett trauma utifrån min första förlossning. Och att lyssna på andras berättelser och precis som det du känner. Men gud, jag kände själv exakt så här. Wow, så halleluja. Ja. Det var superterapeutiskt för mig, alltså på mitt egna plan. Och sen så har det varit liksom otroligt vilken respons. Att jag verkligen, det var inte bara jag som tyckte att det saknades hur vi pratade om det här. Utan att vi alla är liksom en gemensam stor liksom familj nästan. I alla de här upplevelserna, i alla de här känslorna. Och precis som du säger, att även om vi har varit med om kanske vitt skilda förlossningar, för ingen förlossning är den andra lik, så är känslorna ofta väldigt densamma och vi möts i det. Och det är ju fantastiskt.
Var du beredd på att podden skulle bli så stor?
Och nej, alltså absolut inte.
Den har ju
inte
fått ett enormt genomslag.
Ja, alltså det är otroligt faktiskt. Och nej, alltså inte på något sätt. Verkligen inte, jag var inte beredd på det. Och också hur många fina mejl och DMs och liksom kommentarer jag fått från kvinnor som känner sig hjälpta, stärkta, har gått från att vara helt skräckslagna inför förlossning till att känna sig att de är peppade inför sin förlossning. Det är ju liksom allt. Det är
helt otroligt. Ja, men precis det, för det är det jag tänker också, för med den plattformen och podcasten så med som har så stor bredd så har man ju också ett, känner man, eller i alla fall känner jag i mina kanaler, man har också ett ansvar.
Så
hur har du kunnat tackla det? Jag vet, du har inbjudna barnmorskor och läkare.
Precis,
också,
exakt. Och det kände jag också tidigt att det är viktigt att jag har en fakta, liksom en expert. Att det inte bara är, alltså kvinnans berättelse 100%, den måste få vara så ofilterlös och så mycket som hon känner. Att det är inget liksom, utan krusidull så. Men det måste också komma in en expert som kanske förklarar, beskriver, kan vara en lugnande röst eller liksom en förtydligande röst och sådär. Så då har jag jobbat med Gudrun Abascal och en beteendevetare som heter Paulina Gunnardo som är mer liksom, expert på föräldraskapet och varför känner vi så här och hur funkar det med barn och hur påverkar vi varandra och sådär. Därför att jag vill, det blir ju också så att alla de här berättelserna skapar ju jättemycket frågor och också oro hos många lyssnare. För shit, gud, tänk om det blir så för mig, det här låter ju fruktansvärt. Då är det ju så himla viktigt att det kommer in en förtydligande röst och som förklarar varför blir det så här. För så var det också för mig efter när jag blev gravid med min, jag var väldigt länge på att det blir inga fler barn. Det är stopp. Gå aldrig igenom det. Okej, okay, kanske kejsarsnitt kan jag tänka mig. Började det komma så sakta men säkert. Okej.
Okay. Och så blev det en till.
Men då var liksom min bearbetning så viktig att ha samtal. Nu hade jag ju liksom att vara kompis med Gudrun så jag kunde prata mycket med henne. Hjälpte mig att förklara varför det blev som det blev under min förlossning. Fakta. Och då var det 1000 gånger enklare för mig att liksom kunna omvända rädslan till att okej, om då kan vi göra så här. Och så, och liksom, det är så viktigt.
Men jag tror att, för det ligger någonting i det här, för att när vi och andra kvinnor berättar om våra erfarenheter så är det ju våra egna upplevelser. Det är ju känslor, men att också bottna i det här med fakta och hur det faktiskt är. För det är ju en del, det jag var med om nu i min andra dotter, hon kom ju 3 månader för tidigt, föddes i vecka 28. Man vill ju inte sätta skräck i förstagångsföderskor som går i vecka 20 och känna att om 8 veckor kan det komma. Men man vill på något sätt skapa att det kan ske, men det är väldigt ovanligt.
Exakt.
Och att då få den här balansen mellan erfarenhet och känsla och ja, men hur vanligt är det? Så att man får en balans i det.
Exakt. Och jag tror också det är det som är nyckeln lite i podcasten till att många har blivit lugnade i att allt kan hända. Men det blir oftast bra. Det löser sig oftast. Mm. Det kan vara för jävligt på vägen dit. Och man kan, som i ditt fall, kanske tvingas liksom, till problem efteråt och gå igenom operationer och allt möjligt. Men alltså, det finns ändå någon slags förtröstan i att det oftast så går det ändå bra. Mm. Och vi tillsammans liksom, löser problemet, så att säga.
Du har ju lyssnat på väldigt många kvinnor framförallt, men också barnmorskor, läkare och andra professioner. Alltså, vad skulle du säga är det viktigaste för att få en mer trygg och modern mödrahälso- och förlossningsvård?
Ja, det är ju att lyssna på kvinnan. Mm. Lyssna på hur vi vill föda. Ge möjligheter att föda på olika sätt. Mm. Alla, vi är inte stöpta i samma form. Vi kan inte köra den här liksom, principen att bara in, ut, liksom, en mall för alla. Precis, det funkar inte. Det visar ju forskning också. Så det är inte bara apropå det här med känsla versus expert. Forskning visar ju så tydligt att om kvinnan är trygg, känner sig sedd, hörd och får vara i en lugn liksom, i sin space. Mm. Så går det oftast väldigt bra och det blir en jättefördelaktig start på föräldralivet.
Ja.
Så att det är nyckeln att lyssna på kvinnan. Men, och det här vi väldigt ofta, eller historiskt sett har tappat mycket, det är ju eftervården.
Absolut.
Vi har,
det är min käpphäst här, jag tycker den är så viktig.
Så bra. Ja. För det är där vi plockar upp alla de här. Alltså, lyssnar ju på kvinnan innan, då blir det ju mindre jobb på eftervården, garanterat. Men det måste finnas ett samarbete där emellan och mycket starkare eftervård för att liksom ta hand om när det har gått fel.
Mm. En sammanhållen kedja egentligen från det här första besöket hos MVC.
Exakt.
Via förlossning och sen eftervård.
För att hela vägen. Det... Och sen kanske när man blir gravid igen. Att man liksom, oh, det finns hela, allting följer med. Mm. Jaha, du hade det så. Ja, vi ser ju här, du hade det så. Hur känner du idag? Hur mår du? Mm. Alltså... Egentligen inte så svårt.
Och att kanske få de här frågorna som man kände. Jag blev min första dotter och när man var på BVC så fick jag då de här frågorna hur man mådde och mentalt liksom också. Och det var så viktigt att barnsköterskan faktiskt ställde det till mig som mamma där. För det fick mig att tänka, men hur mår jag nu? Mår jag bra? Jag har lätt till gråt?
Alltså, exakt.
Och att hon då kan slussa en vidare om man skulle behöva hjälp.
Precis. Och partner. Hur mår du? Du är också ny förälder. Kan du se hur din partner mår? Liksom, det är också någonting som glöms bort idag. Det är jättemånga partners, jag tror det är nästan 10%, som också går in i en förlossningsdepression. Nu har jag fokus på kvinnan, alltid.
Ja.
Men det är också viktigt liksom, att familjen som helhet mår bra och får den stöttning som behöver.
Och det har ju särskilt blivit tydligt nu under pandemin också, för att det har ju varit restriktioner där partnern då inte har fått följa med, där kvinnan har fått ta sina besök själv och kanske till och med ibland fått förlösa utan sin partner bredvid.
Ja.
Så har du mött sådana erfarenheter också genom dina
kvinnor? Ja, flera stycken. Jättesorgligt. En kvinna som berättade, i det här fallet så var hade båda covid, både pappan och mamman. Så i det fallet så hade man kanske inte kunnat lösa det på annat sätt. Men också det fruktansvärda, liksom scenen i att de åker tillsammans i bil till BB och i parkeringen så får den kommande pappan lämna över bebisskyddet till mamman och sen bara hej då. Alltså, den ensamheten som hon kände då, liksom, dessutom sjuk, med bebisskyddet i hand, livrädd, ska bli förstagångsmamma och bara liksom, få vinka sin trygghet bort. Liksom. Ja. Det var jätteskärande.
Jo, men det blir väldigt känslosamt. Jag kan också säga, jag tror också för partnern som inte får vara med att känna den här
iPad.
Otillräckligheten. Min man var inte med när vår andra dotter kom. Och den här otillräckligheten att inte kunna vara där och vara ett stöd, tror jag också. Så man får inte glömma bort partnern heller.
Precis,
i den här eftervården.
Det är jätteviktigt. Jätteviktigt, för att det är... Det är liksom avgörande först hur en förlossning har gått, hur det har gått för hur bra familjen kommer, hur anknytning funkar, hur liksom starten för den nya familjen blir. Mm. Och det är det som är så, man glömmer bort ofta det i den politiska debatten tycker jag. Man tänker kortsiktigt, liksom tjäna liksom, pengar och hur vänder vi det här lite snabbt. Mm. Det handlar ju om en familj som ska vara förhoppningsvis en familj i liksom hur länge lever man?
Ja, då på när man får barnet här då. Ja.
Exakt. Nej, men du många förstår, decennier, länge. Hela livet. Vi vill ju inte ha familjer som ger upp liksom efter ett år och skiljer sig. Och liksom, det är ju det är en jättesamhällsviktig fråga att vi har liksom, lyckliga familjer som kan återgå till arbetet och vara lyckliga. Och det är så många steg som det här påverkar.
Jag har också märkt både de här förlossningsberättelserna men också trauman som man har efteråt. Att det har ju varit en skämskudde har man känt. Man har inte en skam, man har inte velat berätta. Kanske inte ens för sina bästa vänner.
Precis.
Det märkte jag när jag gick ut med mina delar att det var ju några av mina absolut närmaste vänner som då berättade om vad de själva upplevt.
Och det är så mäktigt. Ja, när man berättar
och det är så förlösande om man
får
använda det ordet också. Att det är därför det är så viktigt att berätta.
Precis.
Tror jag.
Exakt. Så är det ju. Och jag har ju samma gjort med, jag fick missfall för strax över ett år sedan. Jättejobbigt. Men det jag fann styrka i var ju att berätta för hjälp. Var många stories man fick tillbaka. Och där man också liksom kunde stötta varandra och liksom hjälpa, du kanske borde anmäla det här. Eller, alltså, det var så mycket styrka i det att vi pratar om saker.
Ja, men det här med mödrahälsovård, förlossning, eftervård, det är ju sjukvårdsfrågor i mångt och mycket. Men det är ju också viktiga jämställdhetsfrågor. Mm. Alltså, på vilket sätt tycker du att det är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv?
Ja, men 100% är det en jämställdhetsfråga och det måste behandlas som det, tror jag. Ja, men dels är det ju så tydligt hur liksom, forskningspengarna har gått de senaste decennierna, seklerna. Den lilla forskning som vi har på det hela vet ju att det måste vara en kvinnostyrd liksom, kedja. Alltså vi måste utgå från vad kvinnan behöver. Men det är så pass lite forskning. Och det här gäller ju allt. Endometrios, klimakterie, allting som rör kvinnokroppen är ju så eftersatt när det gäller forskningen. Och också pengarna som, eller där har ju du bättre koll klart på hur regionernas budgetar ser ut naturligtvis. Men det är så tydligt att det prioriteras så lågt i alla lägen. Så det måste ju upp på jämställdhetsbordet.
Och jag tänker också att just de här delarna påverkar ju väldigt mycket den psykiska hälsan och välmåendet hos så många kvinnor som också då påverkar liksom både familjeliv men också ja, men karriär och arbetsliv. Och så på det sättet så hör ju det här ihop med kvinnors välmående.
Exakt, så är det ju. Och den jämställdhetspolitiken som man har haft kring familjer, det här med, liksom, med föräldradagar och så vidare, det är ju en sak. Men jag tror att man måste ta liksom, den debatten också in i vårdkedjan. Att jämställdhetsdebatten även kommer där. För hur eftersatt det är egentligen inom inte bara förlossningsvården utan även allmänvården också när det gäller kvinna, män, man. Och då måste man nog ta den diskussionen, tror jag.
Jag blev så frustrerad här i höstas. Dels då nytorgsmannen som fick ganska kort fängelsestraff trots oerhört många våldtäkter. Mm. Och det var i samband då med hela barnmorskeupproret runt om i landet. Mm. Och jag ställde mig själv frågan, men vad är en kvinnas liv värt?
Exakt.
Och då kommer man ju verkligen in på liksom jämställdheten och jämlikheten egentligen. Att man ska värderas utifrån samma sätt. Och att en kvinnas kropp och hälsa och liv är lika mycket värd som en mans.
Exakt. Och det är också utifrån, alltså det är också så skrattretande att det inte ens vi producerar ett nytt liv som ska in i den här världen och vara verksam i Sverige och liksom vara produktiv för Sverige.
Att en skattebetalare.
Precis, om vi nu ska hårdra det. Ja. Liksom, en person som kommer tjäna Sverige otroligt bra och ändå är det så nedprioriterat det här nya livet och hur kvinnan mår. Och det är ju också, tycker jag, väldigt ledsamt att det är så få män som är liksom hörs i den här debatten. Mm. För de är ju också och skapa den här nya familjen. En jättestor del av det. Varför är inte de mer upprörda? Varför hörs inte de mer? Så det är också en jämställdhetsfråga på den nivån. Varför är det bara kvinnor som ska liksom skrika hela tiden om att, liksom, att vi blir trampade på?
Det stämmer ju. När jag presenterade för några år sedan det här förslaget kring en sammanhållen vårdkedja, hälsosamtal vid efterkontroll och eftervård, så var det faktiskt många män som kom fram till mig efteråt och berättade om hur deras sambos eller fruar hade haft det. Mm. och liksom berättade den historien, hur det hade påverkat dem.
Mm.
Och det blir också väldigt starkt, för de osynliggörs ju exakt. I mångt och mycket. Och de vet liksom inte heller riktigt vad de ska vända sig till. Nej. De blir ju en stöd, om de förstår då, ett stöd hemma.
Precis.
Så att det här är ju någonting som berör både män och kvinnor.
Så är det ju verkligen. Och det är ju så viktigt att även mannen får finnas med på efterbesöken och får liksom få frågan, hur mår du? Mm. Och liksom, hur har ni det hemma? Det är ju lika viktigt därför att vi ska ha en hälsosam familj som liksom funkar i många, många år och liksom mår bra och blir liksom, ja, ha en liksom... I sin tur då, återigen, om vi ska tänka på samhällets liksom, peng, så vill väl Sverige att den här nya familjen ska få en bra start så att de sen kan återgå till jobbet och vara lyckliga på jobbet och vara produktiva för vårt land. Mm. Alltså i slutändan, det är en sån lång svans som följer med om vi bara sköter det här rätt någon himla gång. Liksom.
Mm. Men jag tittar nu på men både... hela alltså, mödrahälsovården och förlossningsvården men också liksom forskning kring kvinnors hälsa. Ja. Så för mig är ju detta en grundläggande jämställdhetsfråga.
Yep.
Och jag kan bli så frustrerad år 2021 att det fortfarande är så otroligt skevt och att vi behöver liksom ha det politiska fokuset att det inte bara fungerar och att vi inte bara satsar på forskning kring kvinnors hälsa och de komplikationer som också kan vara efter förlossning.
Mm.
Jag tänker, vi har haft mycket fokus på mödrahälsovård och förlossning, men just själva alltså, sjukdomarna som drabbar kvinnor, endometrios till exempel, ja. Eller andra posttraumatisk stress efter förlossning och sånt.
Är det, klimakteriet också.
Klimakteriet. Lyfts det också upp bland de kvinnor du intervjuar?
Absolut. Vi pratar om allt det här. Alla möjliga, alltså vi pratar om allt om liksom bara en klassisk mens. Liksom, hur funkar det till endometrios som du är inne på? Vi pratar klimakteriet, vi pratar ja, men, allt. Allt som rör kvinnokroppen egentligen, för det hänger ju ihop. Men det är, alltså jag tycker att det är under all kritik att... Det, som du säger, 2021 fortfarande, eller 2022 när det nu är som sänds, är på det här viset. Mm. Att vi inte kommit längre. Det har hänt saker, absolut. Det har liksom satts ljus på att forskningen saknas. All forskning upp till 10 år sedan är gjord på manliga kroppen.
Mm.
Hur funkar det med våran cykel, tycker ni? Alltså, det är så. Jag kan inte ens greppa det nästan.
Jag såg ett inlägg som du gjorde bara för några dagar sedan om förklimakteriet. Liksom en checklista liksom på ganska vanliga symptom som man kan ha. Men som får en förklaring. Om man, och det handlar ju om okunskap också, att man inte har förmedlat de delarna.
Exakt.
Hur ska vi bli bättre på det?
Ja, och det är också så frustrerande att... liksom, att går du till en vårdcentral och pratar med en läkare så har inte de koll på de här. Det är alltså 50% av våran, liksom, alla som bor i Sverige kommer komma in i förklimakteriet en dag, sooner or later.
Mm.
Men läkaren vet inte vad det är för symptom han ska kolla efter eller hon ska kolla efter. Så istället så, men du är nog deprimerad. Ska vi se om vi ska skriva ut lite antidepressiva medel? Och det kan det ju vara ibland, absolut. Jag säger inte det. Men man kanske också kan kolla hur står det till med hormonnivåerna. Det är inte det är ingen jättestor utredning. Mm. Ett litet blodprov oftast.
Du är ju mycket av en liksom katalysator för förändring och du liksom får ju genom de berättelser du förmedlar och dina egna berättelser möjligheten att påverka samhällsdebatten. Och det är ju lätt, säger jag av egen erfarenhet, när man brinner för något och känner för något, att man också brinner ut själv. Alltså, var drar du gränsen och hur tacklar du det?
Ja, men verkligen. Och det är ju en nyckelfråga. Och apropå det jag sa innan så är det ju verkligen så lätt att bara världen ser ut som den gör. Tyvärr, det saknas ju inte saker att engagera sig för eller emot, så att säga. Och jag tror att liksom äntligen, när min polett föll ner så blev jag så otroligt lättad. För att jag insåg ju att jag är bra på rätt många saker, men jag är inte bra på allt. Jag kanske är extra bra på en sak, och det är det här, att skriva, podda, intervjua folk, liksom kanske lyfta andra
berättelser. Intervjuar.
Ja, jag är bra på det med. Nej, men lyfta andra berättelser och göra det mänskligt, hitta en förändring där jag faktiskt är bra. Istället för att kämpa och slå huvudet i väggen på 1000 olika saker och liksom så. Och också då kanske klappa mig på ryggen och säga, men fasen Nina, du gör ju förändring här i ditt jobb. du gör ju det. Du liksom... Och man är good enough någonstans.
Precis,
liksom.
Man kan ju förändra på olika sätt.
Verkligen.
Och med olika plattformar.
Precis. Och det tror jag är så viktigt att kanske också poängtera att alla är inte, liksom, alla kan inte bli partiledare. Alla kan inte liksom, kanske ha en podd. Men det finns ju jättemycket saker man kan göra som man själv är bra på. Man liksom börjar där man är, så att säga.
Vad tycker du är den största förändringen som har skett sen Vattnet går-podden drog igång?
Ja,
så att
vad
säga.
Kul fråga. Det är nog faktiskt att vi pratar om det. Mm. Att vi är öppna. För jag, om det är något som jag är väldigt, väldigt nöjd över är att när jag, innan jag gick in i liksom poddstudion för första gången så upplevde jag att vi pratade inte om den kvinnliga kroppen. Som vi gör idag. Det finns fortfarande jättemycket att göra. Men idag tycker jag inte att det är någon som lyfter på ögonbrynen av att prata om att bajsa på förlossningsbordet eller om mensen eller om förklimakteriet eller allt som kan hända under förlossning. För mig känns det, nu kanske jag är väldigt insnöad och det är väldigt många som pratar med mig om det här, men jag upplever att det inte finns så mycket stigma kring det längre. Och det är jag så jävla stolt och glad över.
Ja, du är ju en väldigt viktig del i det som har möjliggjort för så många att både våga berätta och att orka berätta. För många är det ju också att gå tillbaka till det som har varit allra jobbigast.
Exakt.
Som man har varit med om och sen kunna sätta ord på det. Det är ju svårt.
Precis. Detta. Och just att det som du var inne på också, att det, liksom, att det också då gör att många känner att de är mindre ensamma i sina tuffa dagar eller vad det nu kan vara. Och sen då i förändringar, att ju mer vi pratar om de här sakerna, ju oftare kommer det upp och ju kanske in på politikernas agenda och så vidare. Så att det är ju det här, pratar vi mer om det, lyfter vi det mer, men då...
Och det här är någonting som har skett de senaste 7-8 åren egentligen. Om man blickar liksom 7-8 år framåt och tänker 2030, att vara kvinna då, alltså, hur är det då?
Ja, men då har vi naturligtvis haft en kvinnlig statsminister ganska länge. Vem vet vem det är, men vi har det. Vi har massor av nya härliga ministrar, vilket ju också, allt det här sipprar ju ner, det vet vi, i näringslivet. Allt fler kvinnor i näringslivet som tar maktpositioner. Vi har, och det här tycker jag också är så jävla coolt, förlåt att jag svär igen, men att vi har den här barnmorskesituationen som vi nu har med folk som har sagt upp sig i väldigt mycket, i stor utsträckning. Det är ju någonstans också en förlängning av att vi har fått nog. Vi har pratat om det så länge nu och har vi fått nog. Och även om det är en jättejobbig situation och är det hemskt att det har blivit så är jag ändå så otroligt liksom, stolt och glad och peppad och de här barnmorskarnas vägnar att de sätter ner foten liksom, äntligen. Det räcker nu. Och jag tror att det som de gör nu gör att vi 2030 har en mycket bättre sits för Sveriges alla kvinnor på många olika plan.
Ja. Inte bara men jag hoppas ju verkligen att vi där dels har fått än fler att vilja utbilda sig till barnmorska och till sjuksköterska, men också att vi har den här sammanhängande vårdkedjan. Ja, men från graviditet till eftervård.
Precis.
Och att det är något självklart. Och kanske att man har forskat fram mer om kvinnosjukdomar och liknande.
Exakt. Jag tror att det här liksom sipprar ner. Så den fighten de tar nu, den kommer 2030 ha gjort förändring för många kvinnor och för liksom generationen under oss kommer det vara en självklarhet.
Ja, men om vi byter roller för en dag och du skulle vara politiker, vad är det, och du har 51% såklart.
Oh, jag är allsmäktig i dina partier.
Vad är det du skulle göra som politiker inom det här området?
Ja, men då skulle jag ta fasta på den här forskningen som finns och den här lilla forskningen som finns och instifta det här projektet Min barnmorska som finns ju i Stockholm i alla regioner i hela landet.
Så och det är den här sammanhållande kedjan.
Precis, så att man får samma person genom hela kedjan och eftervården. Att det instiftas överallt så att varenda kvinna oavsett var hon bor ska ha tillgång till samma fantastiska vård och samma liksom, person så att man kan känna sig trygg genom hela kedjan. Och jag skulle satsa oerhört mycket på eftervården, för det är där verkligen som vi tappar mycket. Och sen skulle jag säga stopp till Viagra-forskningen ett tag. Jag tänker att ni killar har fått ert och verkligen fokuserar så välbehövligt på forskning kring kvinnokroppen och kvinnohälsan. För där är vi ju otroligt långt bak, det vet vi. Så det är väl de två grejerna jag skulle göra. Mm. Och sen, som absolut inte har med ämnet att göra, så skulle jag också fokusera på att allt fler flickor får möjlighet att träna och spela fotboll på bra tider och inte alltid få vänta på att killarna ska ha det först bäst.
Hurra för den. Den där politiken skulle jag rösta på faktiskt.
Välkommen till Nina partiet.
Ja, precis. Nej, men det stämmer ju. För det här är ju jämställdhet också när vi pratar om 100%. Fotboll. Det är tjejer som får de sämre tiderna. Mm. Det är de som ska sälja lotter för att killarna ska få åka på träningsläge. Så att det blir ett bra uppslag till ett annat program här och prata om jämställd idrott.
Spännande. Ska jag titta på.
Ja, det är med stort tack Nina för att du var här och för alla de medskick som du har gett mig idag. Tack. Och för er som har följt detta, stort tack för att ni har lyssnat på det här programmet. Har du tips och idéer på vem jag ska bjuda in härnäst eller vilket tema som jag ska ta upp, kommentera gärna här efteråt. Tack för att du har lyssnat och tittat på det här. Ta hand om dig, så hörs vi. Hej då!